Hej och välkomna till det här lite, ja, annorlunda avsnittet. Det är inte helt ett specialavsnitt, men ändå så är det det. Vi kommer att diskutera 2016 i underhållning. Jag skulle ju gärna vilja säga kanske Super Bowl 2016, men det gjorde jag ju förra året. Så vi har ingen direkt titel på det här ännu. Så det lär ju ni inte påverkas av direkt. Men rösten ni hör här är ju Tim Clausen, och som vanligt så är jag även Henrik Ström närvarande.
Här är jag, här. Handuppräckning.
Ja, som man inte kan se. Men vi kommer även att plocka in gäst, Johan Vendin, senare. Men han kommer lite senare i det här programmet och avsnittet. Så ja, kan vi börja direkt. Vad tänker du inför det kommande året 2016 i underhållning och rent bara generellt?
Jag vet inte, jag har inte ens orkat tänka på det med tanke på att det här gångna året har varit rätt så intensivt.
Det må jag säga. Jag vet inte om jag gjorde det bättre. I alla fall, nu pratar vi om kanske om underhållning här, men alltså om jag gjorde det bättre genom att spamma så mycket som jag har gjort i det här dokumentet som jag använde med allting som har det datum i år.
Man blev lite fan.
Och det här är bara Nej, men alltså det är som jag känner mig optimistisk. Alltså jag tyckte förra året var underhållningsmässigt, så tyckte jag att det var späckat. Jag kallade det ju för superår. Men när jag tittar på det här året så vet jag fan, det känns nästan som att det är mer i år.
Eller hur? Men å andra sidan så känns det som det inte är så mycket intressant ändå.
Nej, alltså nu har jag ju för det mesta listat större releaser och inte de här mindre filmerna. För de lär ju dyka upp här i de kommande månaderna, så börjar man att snacka lite om dem. De som kommer att slåss om nästa års Oscar.
Ja.
Och det är några tillfällen, några filmer här kommer ju garanterat att bli nominerade, men
du tror det?
Ja, i alla fall ett par av dem. Jag menar Coen-bröderna som jag har listat.
Där har vi ju, ja, förvisso. Det är en
La La Land kan jag tänka mig.
Ja, just det, en film om Hollywood, ja.
Och det är Damien Chazelle då från Whiplash, så.
Ja, okej. Ja, det kanske ligger bra till då.
Ja, Girl on the Train kan nog också kanske bli någonting. Men det är en populär novell och thriller. Så
Är det Gillian Flynn?
Nej, det är Paula Hawkins heter hon som har skrivit den. Jag tänker också Gillian Flynn när jag fick bilden, men den är i alla fall omslaget och hur de marknadsfört den filmen är liknande till Gone Girl och Gillian Flynns romaner. Okay. De latchar på samma publik.
Okej.
Nej, men nice. Och sen Silent, Martin Scorsese's film, även om jag inte vet ett dugg om den, så kan man ju inte räkna ut den eftersom det är Scorsese.
Okej.
Och Oliver Stone vet man ju aldrig. Han kan ju Snowden kan ju få lite uppmärksamhet.
Jag vet inte fan vad Oliver Stone gjort som fått uppmärksamhet på sistone.
Nej, men alltså på sistone, jag menar
Snowden, ja.
Inte för att jag ser fram emot det. Alltså nu tänker jag inte för min egen del. Alltså för min egen del är jag oerhört ointresserad av den filmen.
Ja, det.
Den känns också, den kommer ett par år för sent.
Lite så. Men ändå, det är Nicolas Cage är med. Det kan ju bli jättekul.
Ja, kanske. Så vi ser det här, men
om det blir en meme med Nicolas Cage. Det vore roligt.
Det ska det ju vara.
Eller hur?
Nej, men det är ett späckat år. I alla fall om man pratar storfilmer. Superhjältefilmer är ju alltid en stark närvaro i dessa tider.
Ja, och det är ju extra många i år.
Mm. Alltså de som jag har listat då direkt är ju 7 stycken, men 6 som är mer eller mindre garanterade att de kommer i år. Den 7:e Gambit står fortfarande på oktober release, men de har ju inte ens börjat spela in, så det är högst osäkert om den blir av.
Och det är Fox fortfarande där, va?
Ja, är det inte en del av X-Men Gambit räknas?
Jo, det är det, så jag tänkte nästan.
Mm. Ja, Fox.
Free Association. Ja, 20th Century Fox där, ja.
Mm. Men Fox har ju redan ett, kanske ett väldigt bra lineup. Men om vi säger trender och det, vad tror du? Tror du kommer vara några nya trender som bryter igenom?
Och
alltså, jag, många har ju snackat om det. Jag kan ju börja då med att filmen baserade på spel har en, tror jag, en kanske kan det här vara året som det faktiskt kommer några vettiga, även om jag är väldigt osäker på de som kommer just nu. Assassin's Creed, som är väldigt påkostad.
Ja, just det.
Vi har ju inte sett någon trailer än, eftersom den släpps ju i december.
Det har bara varit en bild eller två, tror jag.
Mm, det släpptes också några nya bilder ganska nyligen här, för några dagar sedan, när vi spelade in det här.
Okej.
Men visst, det säger ju ingenting. Visst, det verkar höga produktionsvärden, men det är många filmer som har haft det och sugit.
Ja, garanterat.
Och sen är det ju lite, alltså Fassbender är ingen garanti för att det ska vara en bra film. Och Justin Kurzel, tror jag nu uttalas, har ingen regissör jag har något större förtroende för just nu. Han gjorde ju Macbeth, och jag har hört blandat om den, jag har inte sett den, men
okej.
Han jobbar ju, Marion Cotillard är ju med i Assassin's Creed också.
Mm, just det. Indie-regissör i alla fall.
Sen har vi ju Warcraft då, som jag verkligen inte vet vad jag ska sätta den. Det är en regissör jag beundrar väldigt mycket och brukar göra intressanta filmer, Duncan Jones.
Ja.
Men alltså, trailern var ingenting som jag fick bara, oj, det här måste jag se.
Så ja, det ser ut som det lika gärna kunde varit Shrek. Menar, det är så tråkigt.
Men det är
PG-13 ännu mer tråkigt. Nej, det ska vi inte. Det ska vi inte ha.
Jag vet inte, har Warcraft någonsin varit R-rated eller vuxet?
Nej, förvisso inte. Men jag tycker att ska de göra fan en krigsfilm, så kan de ju ha lite. Nu var ju, eller jag menar, vad är mellan R och PG-13? Kunde de kört det?
Nej, det finns väl inget. I alla fall inte i USA.
Fasen. Ja. Lär det bli slätstruket i alla fall.
Ja, definitivt. Det är ungefär det. Nu satsar man mot R eller PG-13. Alltså det är i alla fall en trend som kanske kan undsläppa en massa såna här filmer.
Ja, får väl se hur det går, för det har ju aldrig gått särskilt bra för såna filmer ändå. TV-spelsfilmer liksom. Men jag menar, det är ju två filmer i alla fall som kan ta sig friheter med narrativet och göra något som inte är direkt upprepning av stories som vi sett i spelet, utan kanske mer sin egen historia satt i samma universum. Det gäller ju i alla fall för Assassin's Creed, så vitt jag vet hittills. Och det är ju, tycker jag, det har jag alltid sagt, att det är den rätta vägen att gå, kan jag tycka, om man ska basera en film på ett tv-spel, eftersom tv-spel redan är filmer i sig nu just idag, med sitt narrativ och sin struktur och sådär oftast då.
Men de försöker väl i alla fall starkt att vara cinematiska, och det finns ju kritik mot det. Och tycker att spel ska satsa på att vara sina egna narrativ snarare än att kopiera filmmediet.
Ja, eller hur? Ja, det är ju inte som om det finns massor av olika spelgenrer så att man kan variera sig, eller hur?
Nej, men alltså, just när det kommer till det, så är ju Finns det en del främst i indie som har intressanta alternativa narrativ som fungerar i princip bara i det mediet. Mm. Så, men i alla fall, det är inte det vi skulle diskutera. Men...
Nej. Nej, alltså vad jag tycker ska bli intressant, även om jag inte ser fram emot det här särskilt mycket, så är det ju superhjältefilmer. För det är, som du sa, det är 6 stycken. Jag såg det stod 2017 på Gambit nu när jag kollade precis. Så,
jaså, så ja. Vart då?
På IMDb. Så 6 stycken då. Och jag menar, då har vi de 2 vanliga Marvel, som är Captain America och Doctor Strange.
Ja, eller Captain America eller Avengers 2.5.
Ja. Precis. Ungefär så. Sen har vi andra Marvel som X-Men och Deadpool. Och så har vi DC:s första riktigt stora ensemble film i sitt med Batman vs Superman Dawn of Justice. Och sen Suicide Squad, som är den andra ensemblefilmen. Men jag vet inte vilken av dem som kommer först. Jag antar att det är Batman. Batman Superman kommer före Suicide.
Ja, Batman vs Superman kommer ju bara om 2 månader. Så.
Just det, den är fortfarande samtidigt som Captain America, va?
Nej, Captain America är i maj.
Jaha.
Eller april, maj.
Ja, de flyttade där då. För det var väl tanken att den skulle ha premiär samtidigt, va?
Ja, sen har väl de strategiskt flyttat runt lite där. För de vill ju inte sätta de här 2 filmerna mot varandra.
Nej, det är ju inte så smart. Å andra sidan,
frågan är, vilken film tror du kommer att vara mest framgångsrik rent box office? Nu pratar jag inte om vilken film som kommer att vara bäst. Vilken film kommer folk att gå och kolla mer på?
Batman vs Superman, helt klart.
Jag är tveksam. Jag har hört mycket mer buzz kring Captain America, bara för att alltså Batman vs Superman är ju lite, tycker jag, den är lite, kanske lite bredare i och med att den appellerar till en äldre publik, just för de som är uppväxta med Batman Superman-filmer. Medan den yngre skaran, som är en väldigt stark, man ska inte underskatta den yngre skaran, är uppvuxen med Marvels MCU.
Förvisso, och de har också haft längre uppvärmningstid och gjort sig till något pålitligt på bio. Men det är fortfarande Batman vs Superman. Alltså, även om folk inte är så taggade på den här filmen, så kommer de att gå och se den ändå. Det är ju sånt otroligt buzz på ena sidan. På båda sidan av spektrat. Så några säger att den här kommer ju garanterat suga, trailern bevisar det. Och sen säger andra att den här kommer garanterat bli bra, för trailern bevisar det. Så jag menar, så alla kommer ju gå och se den på bägge sidor, och för att antingen se vad det är, om det är så dåligt som de tror, eller för att det är så, eller för att de vet med sig att det kommer garanterat bli bra. Så jag tror nog den kommer sätta mer än vad Captain America gör. Men som du säger, det är ju mycket jämnare än vad man kan tro.
Jo, och vad tror du om X-Men och Apocalypse då i det hela? Det är ju liksom det är också en ganska maffig inramning. Apocalypse, har jag förstått, är en av de största skurkarna i X-Men universumet, spelad av Oscar Isaac. Det är också en intressant casting, tycker jag.
Ja, han är stor nu, så det
är på uppgång. Det har ingenting emot, för han roliga är att han har så pass bredd, så han kan spela både väldigt sympatiska hjältar och skurkar.
Ja, herregud, han är grymt mångsidig, så det är definitivt.
Det tycker jag är bra att han breddar och inte på något sätt blir typecastad.
Å andra sidan kan jag känna spontant nu att X-Men Apocalypse kanske kommer hamna lite i periferin.
Med de här 2.
Deadpool också. I och med att den kommer med. Och folk är nog säkert jättenyfikna på Deadpool, eftersom han har ett ganska starkt kultföljande och den karaktären.
Alltså, jag måste ju säga en sak. Jag vet inte hur mycket du har följt, men marknadsföringen kring Deadpool har ju varit klockren.
Den har varit i linje med allt jag vet om den karaktären i alla fall. Så det...
Nej, men de har marknadsföringsteamet där, lyssna, de har verkligen skruvat in precis rätt. Alltså jag har sett på många nyhetssidor det, hur mycket den marknadsförs i USA. De har inte de här väldigt specialiserade. De hade ju en, de la in den i samband med The Bachelor, tror jag. Hade de en spot som var gjord, en tv-spot som var gjord precis för den. Så den refererade till den också lite. Så
kul.
Så ja, ja, men den är ju självmedveten och det och alltså, även om jag inte var helt, alltså jag tyckte emellanåt att trailern och filmen såg billig ut. Jag vet inte vad det är. Nu har jag sett den så många gånger i med, samband med mitt jobb. Alltså den ser lite halvt billig ut. Jag blir lite osäker på den, men humorn verkar ju vara lite hit and miss.
Ja, det känner jag med. Det är svårt att göra. Det här är ju...
Men den är ju i alla fall officiellt R-rated nu.
Ja, vilket är skönt, kan jag tycka.
Men det är ju frågan i om de vågar att löpa hela linan ut, eller om det blir en sån här försiktig R-rating, för vi vill inte vara för extrema.
Nej, precis.
Men jag menar, trailern ändå visar ganska för att vara en amerikansk blockbuster. Den här, den här var ju inte så dyr heller, i och för sig, men i jämförelse med de andra superhjältefilmerna här.
Nej.
Så har ni inte i närheten samma budget och...
Nej.
Men jo, alltså jag, som många säger, den här film som verkligen kommer att hänga på, beroende på hur publiken, jag säger, det är skitsamma i vad kritikerna säger om Deadpool. Det här är någonting som word of mouth kommer att avgöra om den här kommer att bli en supersuccé, Deadpool.
Ja, det tror jag. Sen är det ju, även om den har ett starkt kult följe, så är det ju väldigt, ja, den nördiga publiken som är för Deadpool, inte den riktigt stora breda. Så det
alltså det verkar vara så många som inte känner till, tycker att han verkar, alltså det här verkar vara en skön meta-karaktär.
Precis.
Och person. Och Ryan Reynolds passar ju väldigt bra i den, men det visste man ju på förhand.
Han har ju spelat honom innan, så.
Ja, en högst kritiserad insats där. Det är inte Ryan Reynolds fel, det var snarare vad de gjorde med karaktären där.
Ja. X-Men Origins Wolverine.
Vad tror du om Suicide Squad då? De har ju lite låtit den här ligga, för att nu kör de ju Batman vs Superman DC i alla fall.
Just det.
Och Warner Brothers DC.
Ja, jag säger som jag hela tiden sagt än så länge, jag inte ändrat uppfattning om den och går vidare. Det ser tråkigt ut, helt enkelt.
Mycket mörkt, gritty.
Och alla karaktärer ser ungefär likadana ut. Och jag vet inte. Sen är jag inte så hemma på Suicide Squad heller. Så jag vet inte. Men jag menar, det är en massa nya karaktärer för stor film i alla fall, som de ska introducera i en och samma film också. Jag vet inte. Det känns som det kommer bli en enda lång sån här part 1 av 2 film ungefär.
Ja, det är, vad var det? Det är David Ayer som regisserade, va?
Och
gjorde Fury, heter de, va?
Just det.
Så
ett Saving Private Ryan av Cook, fast med stridsvagnar istället. Ungefär. Nej, så hemskt var det.
Jaha, du hatar Saving Private Ryan?
Nej. Nej, jag menade Fury, den var inte så dålig. Den var rätt okej. Men här, vet du fan. Och så ska de ha cameos av Jokern och av Batman i den också.
Är det bekräftat nu? För Ben Affleck gjorde något uttalande nyligen om eventuell cameo i Suicide Squad.
Ja, så vitt jag har hört så ska det väl vara med något. Någonting i alla fall. Så.
De dödar Batman.
Ja, just det. Det är ju bra inför Ben Afflecks kommande egna Batman-film som han ska regissera själv. Så.
Mm. Nej, det är intressant.
Det ser jag mer fram emot i sådana fall.
Mm. Ja, jag ser nog också, jag ska nog säga att jag ser nog mer fram emot Ben Afflecks egna Batman framför Batman vs Superman. För jag, alltså många av de här superhjältfilmerna, det är inte riktigt min genre, ska jag erkänna. Vilket är lustigt, för jag diggar annars. Det är, alltså, många av dem är okej, men jag har aldrig känt något vidare för dem.
Alltså
jag är intresserad av Doctor Strange, men det enda vad jag har sett av det är en jäkla bild från Doctor Strange med Benedict Cumberbatch i kostymen och sen hans hideout eller headquarters eller vad det skulle vara.
Ja, just det.
Men det säger ingenting om hur filmen är. Han kan ju vara jättehemmig. Monster kan ju vara jätte...
Det kan du mycket väl vara. Jag är inte hemma på Doctor Strange heller. Så det är så vanligtvis så små karaktärer på det sättet. Så, men visst. Jag det är liksom bara för att Benedict Cumberbatch som jag sen skulle vilja se det. Plus att Doctor Strange ser allmänt cool ut. Eller har sett allmänt cool ut genom åren. Så, och han har ett coolt namn. Doctor Strange.
Jag förstår att han är en sån här mysticist, trollkarl, magi. Det är lite mer den typen av superhjältefilm där som fokuserar lite mer på det här magiska mysticism och,
precis.
Och diverse. Så man kan ju hoppas att de gör någonting annorlunda, för problemet som jag har haft med MCU på det sistone, det är att alla filmer blir väldigt lika. Jag tyckte, jag gillade mer så de hade i början, där de olika hjältarna var olika typer utav filmer.
Exakt. Nu är det ju bara, det var det ju då med, men nu ännu mer är det massa robotar som ser likadana ut allihop, ungefär.
Jo.
Särskilt senaste Avengers.
Ja, många gillar den. Den var okej. Det är ingenting som jag...
Det var okej popcornfilm.
Jo.
Så, ja, men det är sådär jag menar. Det är så många superhjältefilmer i år, tänker jag, att det kan det vara nu som folk hela tiden förutspår, förvisso om allt jämnt när något blir stort, förvisso, men att det här spricker lite, kanske att folk tröttnar.
Ja, att den blir lite i den här genren i alla fall trötthet, och det kommer att leda till folk inte riktigt vill gå och se dem. Och de blir lite mer selektiva. För det kan ju vara det. De överexponerar den marknaden, så folk tröttnar. Men det är också det som oftast händer i Hollywood.
Ja.
Och det kan man ju säga mycket om annat som drama. Det är drama är ju en genre som är väldigt bred för det första. Men den är inte sådär lika konjunkturkänslig som såna här nischade genre som superhjältefilmer som på många sätt kan räknas in under science fiction fantasy, men nu har det här vuxit ut i sin eget lilla hörn lite.
Precis. Så alltså, det är ju definitivt minst en av alla superhjältefilmer i år som kommer lida väldigt mycket, tror jag.
Alltså jag känner ju det, att det antingen blir X-Men Apocalypse eller Suicide Squad, och jag tror tyvärr att det blir X-Men Apocalypse, för den premiärdatumet där har jag för mig ligger väldigt tätt på Captain America.
Ja.
Jo, det ligger någonstans där i maj, april, maj kommer de där två ligga. Och sen har vi Batman vs Superman, kommer ju fortfarande gå i biograferna där också.
Exakt.
Så då kommer det vara tre maffia. För jag menar, X-Men Apocalypse är ju också typ maffigaste X-Men någonsin, och ett ark som jag förstått är ett av de maffigaste. Det är nästan deras Infinity War, vad jag har förstått.
Ja,
kampen med Apocalypse.
Det kan jag mycket väl tänka mig. Så det.
Men det är, bara för att titta ännu längre fram i horisonten. Har du tänkt på det? Att 2019 så kommer vi, om det nu de här datumen kommer ligga där, så kommer vi teoretiskt sett kunna ha Infinity War Part 2 och Star Wars Episode 9 som ligger samma månad.
Det tror jag nog.
Jag tror ju att de kommer, i så fall om de ligger samma månad, så ligger de, en kommer ligga tidigt, en kommer ligga sent i den månaden, för de vill inte konkurrera med sina avslutande delar.
Nej, exakt. Man vill ju hoppas att Star Wars vinner den av ren princip. Men vid det laget kanske kan det vara tveksamt som det ser ut nu i alla fall. Jag menar, Avengers-filmerna går ju asbra, varenda en av dem. Så.
Även om Age of Ultron inte riktigt nådde upp i första Avengers.
Nej.
Alltså rent ekonomiskt. Och det kan jag kan hålla med. Jag tycker nog faktiskt att första Avengers var bättre.
Ja, jo. Den var roligare att se.
Men det var ju som du sa där i Age of Ultron med, det var några tillfällen där de bara så, det var en massa klipp med folk som slog likartade robotar, så det blev lite redundant efter tredje eller fjärde roboten som krossade, så bara okej.
och de gjorde ju exakt samma sak i första filmen också i stort sett.
Det var ungefär där jag också loggade ut någonstans, tänkte jag okej, nu är det ointressant.
Precis. Ja, men återstår att se vad som händer med superhjältefilmen. Jag tror inte den kommer, kommer gå så hårt åt den när bubblan väl spricker. För det kommer komma tillbaka rätt fort ändå. Men jag menar, ändå någonstans finns det väl en gräns där det kommer hända att någon av de här stora franchiserna kommer bli rätt så lidande. Och jag menar, även om DC är stort så kommer den ju så sent att den kan ju ligga i riskzonen.
Jo. Alltså en annan genre som jag varit inne på, som i alla fall känns som ett väldigt stort år igen, är ju science fiction / fantasy. Som man valt att kalla den. Många av, som sagt, superhjältefilmerna kan räknas in. Därunder, alltså, det är en väldigt lös genre, men
det är bara uppföljare i den i stort sett.
Jo, som jag har listat, Divergent kommer ju igen. Det är ju bara ett år sedan förra, och två år sedan förra, det sista delen. Nej, är det tre eller fyra delar av Divergent, kommer inte ihåg.
Är det näst sista då?
Kan det vara. Vi fick ju i alla fall ingen, vi får ingen Maze Runner i år i alla fall.
Nej, det var ju tråkigt.
För den kommer i början av nästa år.
Ja, jag har inte sett en enda av de filmerna. Så det...
Nej, det är ingenting.
Någonstans.
Du missar inte någonting. Alltså, Young Adults, alltså Maze Runner, Divergent Series och Hunger Games är exakt ute efter samma publik. Ja. Och samma stil. Men, och sen Gods of Egypt som fick väldigt mycket skit. Shadow Systems. Du hörde om den kritiken.
Ja. Det är så skum ut alltså.
En vissa handlar om, som man kan höra med titeln, egyptiska gudar. Kritiken låg i att det var nästan inte en endast egyptier som spelade någon av gudarna.
Nej,
eller ens någon som liknade att komma från Egypten. De har inte ens gjort den anstängen. Det är ju Nicolai Coster-Waldau bland annat.
Ja, Jared Butler, Jeffrey Rush. Rufus Sewell.
Rufus Sewell. Han kan passa som egyptier, men
förvisso.
Men det fick väl mycket skit, som folk sa att det, hallå, alltså, det finns säkert skådespelare ni kunde hitta som passade bra som,
ja, herregud.
Men ändå så gör egyptiska gudar, så kunde man skapa någon slags autenticitet. Många menar att det här kändes kanske osade lite väl 40, 50, 60-tal när man gjorde många av de här.
Ja, väl, lite whitewashing sådär. Men alltså det, vad jag tycker med den här filmen är att det ser ut som en 13-åring från 90-talet har kommit på och skrivit den här filmen liksom, bara, wow, den här boken om egyptisk mytologi som jag nyss köpte, fatta vad cool den är. Det här ska vi göra en film på.
Och men så, det är ju Alex Proyas vi snackar om. Så är du förvånad? Alltså det är ju snubben som gjort Knowing bland annat med Nicolas Cage.
Förvisso.
Fast grejen är, Alex Proyas har ganska intressanta filmer. Dark City. Dark City är en jävligt skön film.
Det har han. Dark City, The Crow har...
Ja. Och även om många kritiserar iRobot så gillar jag den. Måste jag erkänna.
Den är helt okej.
Okay. Alltså, men boken är ju bättre, men...
De filmerna har ju i alla fall identiteter. Den här verkar ju bara... Nej, det här är en filmatisering av en faktabok om Egyptens
gud. Jag plockade upp den här i reabacken, så tänkte det här skulle nog kunna vara en grym film.
Vad är hooken liksom? Vem ska gå och se den här filmen och varför liksom?
Och bara, jag tittar på posten och jag får också lust i någon Stargate-vibbar bara för att de har en liknande portal där.
Ja, men exakt.
Vadå, ska de koppla ihop Stargate nu också? Visst, alltså jag vet ju att Stargate bygger mycket på bland annat egyptisk mytologi, men... Och sen tv-serien expanderar det till nästan alla mytologier, men...
Men Doctor Who var först.
Ja.
Typ. Den vill man ju se bara för att se att vad fan... Det här kommer ju inte bli bra. Det tror jag inte en minut på att det här kommer bli en intressant eller bra film. Men man vill ju se bara hur uppblåst och dumt det kan bli med den här filmen.
Mm. Precis. Vi har ju också uppföljaren till Snövit-filmen som de bara ditchade Snövit, Kristen Stewart då. Det hette bara Snow White and the Huntsman då.
Ja, det gjorde den.
Den fick ju mer, filmen som fick mer uppmärksamhet för Kristen Stewarts vänstrande med regissören där med, än om själva filmen.
Ja,
det var... Och nu har de ju ditchat då som sagt och fokuserar istället. Är det Liam eller Chris Hemsworth? Det är Liam va?
Nej, Chris.
Det är Chris.
Ja,
ja, ibland har jag svårt att skilja på dem.
Ja, eller... Ja. Ja, jag vet inte.
Även om Chris är en bättre, faktiskt mycket bättre skådespelare än Liam. I alla fall av det jag har sett hittills.
Ja, herregud.
Chris Hemsworth, om ni inte har sett Rush, kolla den. Där gör han en väldigt bra prestation. Jag vill inte säga så mycket mer om hans med Winter's War.
Nej, jag vet inte. Det är också en sån här... Ja, en fantasyfilm och det kommer vara krig och svärd och troll ungefär. Bara, hopp. Acquired taste. Det känns inte som något episkt viktigt eller sådär.
Men en film som jag är väldigt intresserad på, det är Midnight Special.
Mm-hmm.
Utav Jeff Nichols då, som har gjort Mud med Matthew McConaughey och diverse, som en liten annorlunda så här sci-fi äventyrs, kanske. Visst, PG-13 kan man ju alltid kritisera varje gång det är, men Jeff Nichols i alla fall tidigare filmer är väldigt intressanta verk, och det är intressant cast och själva idén, och jag för mig han, Jeff Nichols har sagt, han går ute efter den här 70-80-tal sci-fi estetiken.
Mm.
I mina, och det hör man också på titeln Midnight Special.
Ja,
den går ju lite efter mer retro doftande, och jag tyckte trailern, även om den inte sa så mycket om vad filmen faktiskt handlar om, så så tror jag verkligen det kan vara någonting.
Ja, eller hur? Det låter lite roligt faktiskt.
Bara titeln är bra, just det där Midnight Special, för man får direkt bilder av det om man känner till vad uttrycket betyder.
Precis.
Sen har vi Ratchet & Clank, är den baserad på tv-spel. Alltså. den kan säkert vara bra. Jag vet ju inte hur bred premiär den får.
Den tror det väl vara hela animerad, va?
Ja, den är hela animerad och det passar den. Och den kommer ju nästan att likna. Det kommer ju ett spel, Ratchet & Clank, det också. Och de kommer nästan att se identiska ut.
Ready to kick some asteroid.
Ja, den Ratchet & Clank har ju alltid haft en speciell humor, så.
Ja, jo, jag har förstått. Ja, det är Sony. Just det, naturligtvis. Sen har vi ju fler uppföljare, va? Independence Day 2, Star Trek Beyond och sen Star Wars på sätt och vis.
Ja, Rogue One. Rogue One, även om sånt här, vi har inte fått någonting än från den. Jag tror vi kommer få inom de kommande 2 månaderna har vi en trailer. Första trailern.
Ja.
De vill bara låta det här Star Wars Force Awakens lägga sig lite.
Precis.
För jag tror inte de, även om folk inte känner till den här Rogue One, det har jag märkt generellt, så är det inte många som känner till att det kommer en. Och de som känner till att det kommer tror att det är en uppföljare till Force Awakens.
Okej.
jag diggar titeln som de har valt, och de håller sig fast vid den.
Star Wars story.
Ja, alltså jag diggar det mer än att de kallar det för Star Wars Anthology. Jag tyckte att Star Wars story, det låter lite mer äventyr, matinéaktigt.
Precis.
Och Gareth Edwards gjorde ju väldigt bra jobb med Godzilla.
Det tycker jag.
Och han har ju snackat om, och jag såg, jag vet inte om du har sett bilden som släpptes från något event där de hade faktiskt visat lite bilder på något event. Och de har släppt en bild, det var en mörk där de är i någon, jag tror det är typ Yavin liknande planet, och det liksom regnar och man ser massa rebeller som springer då beväpnade. Lite det, och man fick väldigt så här krigsfilm känsla och han har ju sagt att det han går efter lite mer är mer som en sån här war movie, heist movie, att nu ska vi och casten är ju
top-notch,
ja, definitivt Ben Mendelsohn, Mats Mikkelsen, alltså Felicity Jones.
Och ryktena om Peter Cushing.
Det är väl mer eller mindre bekräftat att de ska återanvända.
Är det? Ja. Det känns ju lite sådär alltså.
Ja, men det har ju även snackats om att Darth Vader kommer att göra cameo.
Ja, det gör han säkert. Det kan jag inte tänka mig.
Det är inte så svårt, det är bara en snubbig kostym. Så eller om de gör det, jag vet inte hur James Earl Jones röst är nu. Det skulle vara kul om han gjorde rösten.
Ja, absolut.
Jag vet inte som sagt hur hans hälsa är eller någonting nu, men om han är frisk och det och kan göra det, så ska det definitivt vara James Earl Jones som gör rösten.
Jo, herregud. Ja, jag vet inte alltså. Det vore ju roligt om den kunde få lite mer av en egen identitet, även om jag rent principiellt inte tycker att det är så intressant med en film som behöver liksom, känner att den behöver förklara bakgrunden till tidigare filmer och sådär och händelser.
Ja, det känns ju lite som att det kanske är det som är strategin just nu med Anthology-filmen. Nu tar vi de här säkra korten. Vi har ju Rogue One och Han Solo-filmen har ju börjat och i alla fall cirkla in då mot den mot vem som ska spela Han Solo och en yngre Han Solo.
Miles Teller hörde jag senast.
Ja, Ansel Elgort, Dave Franco. Scott Eastwood som jag tyckte var en intressant.
Scott Eastwood, nu såg jag han i den här Nicholas Sparks-filmen förra året.
Var han inte imponerande?
Nej, jag skulle inte påstå att han var det.
Nej, alltså rent visuellt och coolheten, men det är ju för att han har ju bråst på sin far en hel del det här.
Jag tror vi kan skylla det på banalt manus överlag. Men, ja.
Han är ju den äldsta som står på den listan, om nu den listan är. Men jo, alltså Miles Teller kan jag se som Han Solo, men
det kan jag göra, jag med.
Ansel Elgort, ja, typ.
Det skulle kännas roligare om de tog någon lite mer okänd ändå.
Det hade jag också diggat. Definitivt bara att plocka någon som de gjorde med Daisy Ridley.
Ja, exakt.
Plocka någon som faktiskt har en gedigen bakgrund men inte kanske filmbakgrund.
Precis. Vill du tillägga något om Independence Day 2 och Star Trek Beyond? Jag vet inte.
Vad är det med Star Trek och deras titlar? Det är inget semikolon i Star Trek Beyond. Det var det inte Into Darkness heller. Det är bara Star Trek Into Darkness.
Ja, det är stjärnresa in i mörkret och stjärnresa in i det är bortom, vad man ska säga.
Trailern till Star Trek Beyond fick ju också mycket kritik. Jag kan förstå det också. När de ändå så pratar om att det här skulle handla mycket mer om utforskande och den mer, man ska säga, hardcore-delen av Star Trek, alltså den mer old school-delen av Star Trek, som mer är från The Original Series och The Next Generation, så tänkte jag också, egentligen kanske vi får den här riktigt, riktigt bra. De tidigare Star Trek har inte varit dåliga. Det är bara att jag kände att det var lite mycket för mycket action sci-fi för min smak. För Star Trek har ju alltid varit lite mer den mer brainy serien. Även om det har varit pseudovetenskap så har den varit lite mer gillar att några av de bästa avsnitten jag har sett av Next Generation och Original Series har ju varit de mer lågmälda avsnitten som handlar om kulturer och kulturskillnader och
precis.
Och intressanta idéer. Så alltså, igen, det är väldigt många sådana här trailers som inte säger mig någonting. Det är puff, det exploderar och... Men det är i alla fall kul att Simon Pegg gick ut och faktiskt inte försvarade trailern. Han har ju varit med och skrivit den här gången. Ja. Så han gick faktiskt ut och sa att den här kanske inte var den bästa trailern att visa till filmen. Den kanske är lite missvisande. Det var i alla fall hans kommentar. Det kan ju vara att han försöker att försvara för han så att fansen reagerade.
Mm. Ja, förvisso.
Men Independence Day då, en uppföljare som kommer bara så där.
Jag vet, det känns bara som en rehash av den första.
Jeff Goldblum är tillbaka. Woohoo.
Ja, woo. Bill Pullman också. För att de var med i första filmen så.
Nej, jag vet inte.
Nej, det här
trailern säger mig heller inget.
Det här är ungefär exakt samma känsla som Gods of Egypt ungefär. Mm. Det kommer inte bli bra eller intressant, utan det är bara ett spektakel som man kanske kan trycka i sig popcorn till och skratta åt hur fruktansvärt onödigt och uppblåst det. Mm. För, ja.
Mm. Sen har vi BFG som inte har fått så mycket snack än, men det är ju Steven Spielberg. Jag vet inte om han regisserade eller om han bara var producent.
Han är regissör, var han visst.
Mm. Det är lite svårt ibland för hans namn nämns alltid även om han inte har så mycket. Mm. Känns det som en lite Spielberg går tillbaka till sina rötter film i alla fall på några sätt.
Ja, lite så. Den här familjefantasy-grejen så.
Mm. Visst, trailern sa mig heller inte så mycket.
Nej, det är fortfarande det. Jag vet inte, men man digger ju Roald Dahl. Mm. Och det Alltså, någon annan än Tim Burton som gör det nu så det...
Ja, men alltså det är också Spielberg. Inte för på något sätt att han får det lättare, men han brukar leverera åtminstone en okej film.
Ja, absolut.
Jag menar, även när han går på autopilot så brukar det ändå så vara betydligt bättre än när andra gör det.
Jag är att jag gillar den här boken väldigt mycket.
Ja, du har läst den eller?
Det har jag. Och mycket för att den stundom som i många av Roald Dahls böcker är ganska rå.
Jo.
Så jag skulle gärna vilja se det väl överfört i film utan att det blir tramsigt.
Men det kan ju vara den risken med Steven Spielberg, att han gör den lite för familjevänlig.
Det kan ju vara det, men han är ju inte främmande för att ha med lite, ja, vad ska man säga, familjevänlig gore. Om man ser till Indiana Jones-filmerna eller ja, vad kan vi ta mer som exempel?
Ja, det känns också lite som det att som vi har gått bakåt när det kommer till vad vi vågar att visa i familjefilmer.
Ja, definitivt.
Jag menar 70-80-talet så känns det oerhört mycket mer vågat än vad vi gör idag. Och sen säger vad vågar den här filmen säger folk idag, säger jag. Det är bara att kolla liksom 70-80-talet. Där var det såhär, undrar man hur fan gick passerade den här censuren.
Ja, eller hur.
Och de hade fan hårdare censur på den tiden, sa de.
Ja, jag menar det. Det är lite sådär, jag antar att det är lite av den här självcensurtänket. Mm. Som alltid funnits i Hollywood, som kommit igång lite, mer ska slätstryka det och lite sådär så för att,
alltså det är ju som jag
inte förstått, förnärma någon.
Nej, jag menar, jag har förstått att det är mycket med studiorna som snackar om huruvida, alltså man vill ju ofta satsa på den här PG-13.
Ja.
För man vill ju inte få R eller en högre, för då skär man bort en stor del av publiken, menar man ju. Så
Mm, vilket är löjligt tycker jag.
Men... Jo, men det är ekonomiskt tänk och, det är, ja, och då precis. Kan studion som ofta har inflytandet tvinga dem att plocka bort en del scener för att det här var lite för extremt. Mm. Då tycker jag det är smart när en film som Guardians of the Galaxy var väldigt smart med sina skämt. För det var skämt som man inte kunde censurera men hade dubbelmeningar. Du kommer ihåg Jackson Pollock-skämtet, tänkte jag bara. Alltså, de gjorde verkligen det skämtet, Jackson Pollock-grejen, för barnen fattar ju inte den, för det skämtet. Nej. Vuxna fattar ju det där skämtet.
Ja, precis. Det är ju rätt finurligt, så det får man ju ge den filmen, definitivt.
Och den har flera sådana tillfällen, och det tycker jag var väldigt... bra att den var lite smart liksom, med glimten i ögat.
Ja, absolut. Så visst, så ja, av den anledningen Alena, eller det är ju kul att se en filmatisering av just den här boken, plus att jag är nyfiken på hur han ska överföra det här som faktiskt är ett rått i Stora vänliga jätten. Så har vi en ny franchise eller ny film i vad som blir en franchise, större franchise nu.
Med
Potter.
Ja, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Som är baserad på boken som var refererad i faktiskt den första Harry Potter-boken. För nej, var den det? Jo, det var den. Det är första eller tredje boken, tror jag. Det var någon av de tidiga, de refererade till den boken.
Okej, ja.
Vill jag minnas, jag var ju ultra nörd, jag läste böckerna så jäkla många gånger, så jag vill minnas att den refererades tidigt i alla fall.
Ja, det var den tredje boken, eftersom det där hippogriffen dyker upp.
Ja, men det var ju Stora monsterboken, och Monster hette väl den.
Ja, så hur fan kommer du ihåg det här?
Jo, men alltså, det tror jag, för den var ju det, för jag vill minnas att den nämnde den när de var i bokhandeln där. Och okay. Den, vad hette den? Alsterlund någonting hette bokhandeln. Titta, jag kommer ihåg sådana jävla detaljer i den svenska. Ja, i alla fall.
Åh, oh, gud.
Ja, som sagt, jag var ultranörd och läste böckerna många gånger, som ni kan märka.
Ja, men du tillhör, du är, vad heter den när man är Harry Potter-fan på det här viset?
Det vet jag inte. Har säkert något namn. Men i alla fall, intressant casting i Eddie Redmayne. Men som sagt, jag vet ju inte vad jag ska förvänta mig. Jag har inte läst boken, som alltså boken är ju en faktabok.
Ja, det är ju en bok i boken.
Och den här ska ju då handla om författaren av den där boken, Fantastic Beasts and Where to Find Them, och hans äventyr.
Ja, precis.
Så, men visst, det är intressant, och den utspelar sig långt före Harry Potter.
Ja.
Det är ju typ, vad är det, 20 eller 30 eller 40-tal någonstans, tror jag. Så att,
precis.
Teoretiskt sett så kan de ju slänga in en Dumbledore-referens.
Teoretiskt sett, ja.
Om de nu vill det, och frågan är om David Yates kan låta bli det.
Frågan. Men jag menar, allt bygger ju på, eller borgar ju för i alla fall, att det här blir en helt egen, så vi slipper, förhoppningsvis också, att man slipper profetier och sådana där grejer. Ett stort
du gillar inte den delen av fantasy med profetier?
Nej, det är ett så billigt knep. Det måste alltid vara det också.
The chosen one.
Ja, det måste alltid vara det. Det kan aldrig vara liksom för sig självt. Men den här, allt med den här tyder ju på att det är något väldigt eget för sig självt, någon som jagar monster bara, typ.
Det är väldigt bra, enkelt och bra. Väldigt kul att J.K. Rowling gör ju manusdebut i den här. Hon har ju skrivit manuset. Tidigare har hon ju bara konsulterat, varit väldigt involverad i Harry Potter-filmerna, men hon har inte skrivit manusen.
Nej, just det.
Men nu har hon ju skrivit manuset själv. Så det kan vara intressant. Det är ju en som känner till källmaterialet.
Ja, verkligen.
Så verkligen fattar den här världen. Så, och trailern verkar i alla fall ha fångat. Det är David Yates som har regisserat de sista bunten Harry Potter-filmer. Så.
Just det.
Så det är verkligen folk som känner till.
Ja.
Jag fick en Harry Potter-känsla utav trailern. Så.
Ja, absolut. Så det kan bli kul.
Passengers vill jag gärna nämna innan vi går vidare till nästa block. Är ju en intressant sci-fi med Chris Pratt och Jennifer Lawrence då, som där Chris Pratt vaknar i förtid på ett sån här generationsskepp där de har blivit nedsövda.
Just det.
Och beslutar sig då, eftersom han förstår att han skulle få spendera livet ensam då tills han dör, så väcker han ju då upp Jennifer Lawrence. Jag har inte riktigt fått greppet om vad det här är för typ av film, men det finns ju lite den här creepy thriller.
Ja, exakt. Den här 2001 Alien liknande grejen. Absolut. Och det är en original idé också. Den är inte baserad på någon bok eller novell eller något sånt där.
Nej, det är Mårten Tyldum som gjorde
Imitation Game.
Imitation Game, ja, precis. Om Alan Turing. Så
så där kan mycket väl bli en bra film.
Ja, jag vet inte om man ska säga manusförfattaren. Manusförfattaren har ju skrivit Prometheus.
Okej, okay, men det var jobbade under Ridley Scott. Det kan inte vara lätt.
Ja, förvisso. Han har även skrivit Doctor Strange då. Och ska även skriva Mumien rebooten som kommer nästa år.
Och Van Helsing står det någonting om här. Så det blir något av den här Universal Monsters universumet
som de har pratat så mycket om.
Ja, som inte fick någon vidare start med Dracula Untold 2014.
Nej, jag har inte sett den än, men som sagt, för trailern gjorde man inte så där jättesugen att se den.
Jag kan inte påstå att det är en film man behöver se.
Nej, men Passengers, när det väl kommer den trailer så kan man ju bedöma lite mer om.
Ja.
Men Morten Tydum gjorde ju bra jobb med Imitation Game, så
absolut.
Så får vi gå vidare till det jag kallar för, eller vi kallar för, något senare uppföljare, reboots och spin-offs. Och även om vissa filmer har nämnts, så är det ju lite filmer som med faktiskt väldigt god tid har helt plötsligt fått en uppföljare. Det är ju Zoolander som helt plötsligt... alltså, första filmen är okej. Och jag var inte så överdrivet underhållen, men jag tycker trailern till tvåan har en del roliga bitar i alla fall.
Precis. Det kan ju bli, alltså det blir garanterat som första filmen bukfylla, för så är alla Ben Stillers komedier.
Han har Ben Stiller, Owen Wilson.
Ja, men precis, det är som de har en riktigt bra idé för härlig och kul och rätt elak satir, men sen blir det liksom bara av det. Okej, okay, det var väl okej. Okay. Samma med Tropic Thunder och så vidare.
Så jag menar, alltså alla de idéerna som de kom med är ju egentligen lysande idéer.
Ja,
men konceptuellt Tropic Thunder, så där väldigt mycket humor och skådespelare som går in i rollerna som Robert Downey Jr. som verkligen går in för att spela svart. Just en kommentar också till whitewashing och...
Ja, precis, modern blackface.
Så alltså den har, alltså, Tropic Thunder har väldigt ursköna bitar. Men så är det ibland det där när Ben Stiller och Wilson...
Ja, men deras lite... Jag vet inte... Ja.
Alltså då, ibland så har de inte riktigt finger på vad som är roligt.
Nej, exakt. De är väldigt så här... Gärna... Vad heter det? Indulgent kan man inte säga. Det ska vara cameos här och där, och det ska...
Ja, Justin Bieber i Zoolander. Nummer två.
Precis. Som, det verkar inte ha någon poäng riktigt, utan bara kolla, det Justin Bieber i en cameo ungefär, man.
Och Benedict Cumberbatch.
Ja, men visst.
Men visst, det var en väldigt kul i trailern i alla fall. Ja. Okej, okay, Benedict Cumberbatch, han spelar verkligen.
Precis.
Nej, men sen mitt stora feta grekiska bröllop. Jag har typ sett den första filmen, och den var ju en riktig kioskvältare. Det var en riktigt smal film.
Ja, just det.
Som drog in multum.
Ja.
Och lustigt nog, vilket brukar hända när det kommer såna här små filmer, så brukar man ju direkt göra uppföljare. Och det är nu nästan mer än 10 år sedan den kom.
Ja.
Eller mer än 10 år sedan är det. Jag tror nästan det är nästan närmare 15 år sedan.
Ja, det var ett bra tag sedan. Alltså, det var i början av 00-talet.
Alltså inte för att det är inte så, men jag tycker det är bara intressant att det kommer en uppföljare nu.
Ja, det.
bara, nu kommer vi med uppföljaren. Ni har väntat tålmodigt, antar vi, och det här kommer bli en succé.
Ja, men nej, eller hur? Sådana saker händer ju med jämna mellanrum, och det är så skumt på något sätt.
Däremot är ju inte Djungelboken en överraskning.
Nej.
Alltså Disney är ju igång att göra live action på alla sina animerade filmer av någon anledning, för att de måste göra det.
Ja. Varför vet ingen, tror jag.
Det är ju den första utav två djungelboken, eftersom djungelboken är ju public domain. Alltså källmaterialet. Så är det igång. Andy Serkis igång med också sin Jungle Book Origins. Origins, som är så populärt i filmtitlar idag.
Ja, gud.
Ja, det är djungelboken. Som sagt, trailern säger inte så jättemycket. Det ser hyfsat bra ut. Alltså animeringen, det är ju bara, så vitt jag förstår, det är bara pojken som är det enda riktiga elementet.
Ja, det är en enda stor green screen film alltså då.
Men jag kan också förstå det. Den är lite, det är svårt att göra den live action övertygande.
Ja, men ändå.
Och då ska man ha en liksom någon stor vattenslang då som är
Nej, men alltså, de har ju redan gjort en live action djungelboken på 90-talet.
Ja, just det, den ja.
Som jag minns ändå, den var, som jag inte kommer ihåg så noga, men jag menar, det var ju ändå på riktigt, är den så? Jag menar, varför inte? Du bara har ju tränade djur, jag vet inte, men nu ska de ju ha det här, alltså. Han pratar med djuren och sådär. Det blir samma som Askungen från i år. Exakt samma sak, fast live action, eller ja,
fast nästan CGI live action. CGI i Askungen var ju, eller det som alla med Disney live action, även Maleficent led ju av det. Det är något väldigt sådär skum CGI.
Ja, det är något sådär. De ska göra det live action fast ändå inte riktigt.
Ja, de hade ju, jag tror det var Imelda Staunton som, när hon var fe, var så jävla, det var verkligen det där Uncanny Valley. Man bara vad fan.
Lite skumt, ja.
Men sådär, det är intressant de har castat att göra. Shere Khan är ju Idris Elba i den här, va?
Ja, just det.
För jag blandar ihop, för Benedict Cumberbatch spelar Shere Khan i Andy Serkis. Båda två har väldigt imponerande, mäktiga röster. Så jag ser fram emot båda porträtteringarna.
Absolut. Men det här tror jag blir också bukfylla, tror jag.
Men Christopher Walken som King Louie som vi snackar om.
Ja, just det. Det vill man ju se, så länge de har modellerat liksom själva apan då efter alltså,
i alla fall implementerat delar av hans ansiktsdrag.
Ja, och personlighet och hur han för sig och sådär liksom.
Jag hoppas ju verkligen, alltså Christopher Walken kan ju sjunga, så jag hoppas verkligen att de gör ett musiknummer med Christopher Walken. Det ska de bara ha. Han visslade ju i teasern, var det ju Christopher Walken tror jag som visslade.
Ja, vore inte det. Det vore nice.
Sen har vi ju
I wanna be like you.
I wanna be like you. Nej, men alltså, han kan sjunga väldigt bra. Jag kommer inte ihåg vad det var för klipp jag såg där han sjöng, men jag såg, det här var ganska bra faktiskt.
Ja, han är ju kunnig dansare och så här showman på det viset sedan tidigare, så visst.
Sen har vi ju Hitta Nemo.
Aha.
Uppföljaren till det, som de har snackat om i ett par år. Det är också mer än 10 år sedan vi fick alltså vi fick Hitta Nemo.
Ja.
Det är typ 12 år sedan tror jag. Eller 12-13 år sedan vi fick Hitta Nemo. Nu är det Hitta Dory då, om de väljer att döpa den till Hitta Dory.
Ja, Hitta Doris blir det väl.
Ja, Doris. Ja, hon heter Doris, så jag kommer inte ihåg. Spelar, det är Ellen DeGeneres som gör den amerikanska. Hon är ju tillbaka, alltså de har ju fått tillbaka de som spelar de karaktärer som är tillbaka, så.
Just det.
Det är ju Pixar. Pixar brukar ju brukar inte göra en besviken.
Men det är också en Pixar-uppföljare som inte brukar vara så där höjdare, men nu har det i alla fall gått några år och så där. Toy Story-uppföljarna funkade ju bra, så jag menar, visst, det kan mycket väl.
Sen har vi ju Legend of Tarzan
tillbaka till djungeln.
Ja, och med vår Alexander Skarsgård som Tarzan,
som har det, Det är så här Zack Snyder drömfysiken han har skaffat det där.
Ja, han ser så väldigt drömsk ut och håret ser så där jätte så här, lite lite inte ordnat, men det ser ändå så här snygg oordnat ut.
Ja, exakt.
Bara, och kolla mina ögon. Uff, jag ser så. Ja. Jag ser som jag är så vild.
Ja, men han ser exakt ut som omslaget på en sån här Pulp Fiction-bok från 30-talet eller något sånt där. Mm. Kiosk-roman.
Med så här, överdrivet och proportionerligt bröstparti, menar du eller?
Ja, men lite så. Den typen av ja, serietidningsfysik. Så.
Jo. Så,
men ja, det är alltså mycket. Har det inte varit om Tarzan och så Djungelboken och det är liksom same old och känner jag. Jag vet inte vad den här ska erbjuda riktigt.
Jo, sen har vi även Margot Robbie och Christoph Waltz.
Mm, just det.
Fast så att säga, igen, trailern lockade mig inte så mycket. Oh, John Hurt glömde jag bort. Det, förlåt Henrik, jag vet att du tar hårt på om man glömmer en sån som John Hurt.
Man glömmer inte John Hurt.
Nej,
ja, nej, jag vet.
Sen har vi ju Ghostbusters.
Ghostbusters har ju fått mycket buzz, men det har lagt sig nu.
Det är bara för det är så jäkla många andra filmer som kommer.
Ja, det är väl det. Plus att, jag menar, jag vet inte, folk kanske vant sig vid tanken på nu att det blir all girls Ghostbusters. Så. Och det har ju inte kommit några nyheter direkt om den, förutom en och annan bild. Sådär. Mm.
Så. Sen har vi ju en film som hade i alla fall datum i år. Jag vet inte om den har blivit flyttad nu, men nästa Bourne-film.
Mm.
Den har i alla fall stått på release i år, men jag vet inte om de ens har spelat in den.
Nej.
Så den kan man inte räkna, de har inte ens fått en titel. Så det känns absolut inte som att den kommer i år.
Nej, det kanske inte.
Men det är Paul Greengrass, Matt Damon, Julia Stiles, Alicia Vikander. De har ju, ja. Alltså grejen är att de har ju redan castat. Så borde inte manuset nästan vara färdigt då?
Jo, man tycker ju det i alla fall. Men jag vet inte.
Men så, det är ingenting vi kan säga om det mer än bara ryktena.
Nej, precis.
Sen har vi ju Ben-Hur. Som ja, jag hade inte ens en aning om att de höll på med Ben-Hur. Och jag tyckte inte, när jag såg vad det var för team och det bakom, tänkte jag, nu förstår jag varför jag inte har hört någonting om den.
Jag hade ju för mig att det här skulle vara en miniserie, men det verkar det inte som. Och så är det Timur Bekmambetov. Ja, som alltså, herregud, vad fan. Vet, do you even movie? Har ni sett Ben-Hur? Ska ni göra en Ben-Hur Vampire Hunter-stil av den? Eller så är Ben-Hur Wanted med all den alltså obscena cinematografin till den regissören brukar ha i sina filmer. Alltså det, nej, det köper jag inte ett dugg. Det är nästan på så här, nej, fan, bojkotta nivå. Men man vill ju se vad spektaklet blir.
Den kommer säkert att ha sin egen lilla, för Bekmambetov har i alla fall sin egen touch på sina projekt.
Ja, det har han. Men
jag säger inte att det är bra.
Nej, precis, den touchen är ju fan obscen. Alltså nej, jag tycker inte om det.
Sen har vi en annan som kanske många säger en ohelig remake och pilla med The Magnificent Seven.
Ja, herregud.
Många säger, jag gissar på att du nästan skulle säga, är ingenting heligt?
Nej, eller hur? Men alltså grejen är att det är väl inte så konstigt, för Western har ju kommit tillbaka nu efter att ha varit död liksom sedan Heaven's Gate, mer eller mindre. För jag menar, det här året är ju rena västernåret, eller 2015 då. Det var ju både Hateful Eight och The Revenant, som i viss en sorts western i alla fall.
Men det är ju en western.
Ja,
tycker jag.
Ja, precis, inte riktigt en så här renodlad som man brukar tänka på när man hör western, men likväl en western. Och så Bone Tomahawk som jag gillade.
Och Slow West som jag inte har sett, men
nej, precis. Nej, jag menar, western är på väg tillbaka, så det är väl kanske inte så konstigt att de väljer en av de mest populära westernfilmerna att göra remake av. Men jag menar, det finns ju andra mindre kända westernfilmer som de kunde gjort remake av.
Och inte en sån klassiker som Magnificent Seven, menar du?
Nej, precis, alltså jag menar, det finns otaliga såna här ensemble westernfilmer. Det är väl klart de vill ha de största för denna mest namnvärda, men ändå, jag menar, The Magnificent Seven håller fortfarande utmärkt idag.
Ja, det är ju så, det som är grejen med många av de västerna. De är ju tidslösa i princip.
Ja, exakt.
Just så. För hur de är. Och jag menar, när jag tittar på casten så är jag också bara, nej, varför, vad? Alltså, Matt Bomer, alltså Chris Pratt, hur mycket jag än gillar Chris Pratt så känns han i den här filmen. Va? Och sen Vincent D'Onofrio. Alltså Vincent D'Onofrio kan vara bra i rätt roll. Samma Ethan Hawke också. Va? Och sen Cam Gijande som jag kan fortfarande inte liksom tvätta den stämpeln som han hade när han var med i DOC. Verkligen bara pretty boy. Oh, jag ser så jävla badass ut. Kolla på min blick. Vilken jävla plågad bakgrund jag har.
Jag fattar inte riktigt grejen med den här castingen, för alltså det är,
ja, det är väldigt lite all, den är ju lite, ja, men den är ju lite all over, tycker jag.
Ja, men det är ju Chris Pratt och Denzel Washington är ju rätt stora namn. Sen har vi Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Peter Sarsgaard. Okej. Inte så där jättestor. Grejen med originalet då, den hade ju liksom både Yul Brynner, Charles Bronson.
Den samlade ju alla de här legendarerna i min syn.
Ja, exakt. Det är ju riktigt, de riktigt stora.
Eli Wallace.
Ja, precis. Alla de här riktigt stora. Robert Oberon, jag menar, det casting Chris Pratt, Denzel Washington, halvstora efter det här. Jag vet inte, det känns inte riktigt rätt. Men sen är det ju, alltså, yeah, Training Day och även om jag lagt inte det equalizer kom Southpaw var ett bit stort Rocky 3. Det är okej filmer. Det är inte så mycket mer än så.
Vi har ju även andra filmer som kanske inte ska diskutera så mycket. Inferno, en uppföljare som jag vet inte om någon ens bad om på Da Vinci-koden. Det känns som det är väldigt länge sedan den boken och serien av böcker alltså var relevant. Ron Howard och det känns väldigt som gjort. Och speciellt när Änglar och demoner inte var så inte var någonting speciellt. Och det var bara en rehash på föregången. Så känner jag också varför. Ja. Precis varför, alltså böckerna är ju strukturerade så att du kan plocka upp dem vid, oavsett, du behöver inte läsa dem kronologiskt. För de är gjorda som separata och låsta berättelser, så
ja, visst. Nej, jag vet inte, jag antar att Dan Brown fortfarande går hem på ja, på bestsellerlistorna, så det är väl.
Jo, ja, men det känns ju, det har inte varit något snack, tycker jag, alls om. Det var bara för jag såg den på en lista som jag la till den. Jag bara, jaha. Kommer den? Okej.
Okay. Ja, den kanske går lite under radarn.
Jag för mig att Änglar och demoner inte gick så där överdrivet bra.
Nej, den gjorde väl inte det. Dock tyckte jag den var bättre än Da Vinci-koden, så.
Ja, alltså, Änglar, det var den Joe McGregor var med i, va?
Ja.
Ja, definitivt bättre.
Bara baserat.
Ja, men alltså, jag gillade Joe McGregors insats där, men jag tycker ofta Joe McGregor gör otroligt bra prestationer ibland, med tanke på vilket taskigt manus han har i en del filmer.
Ja, visst.
Han vill gärna se mer större filmer. Det är bara en personlig önskan, för jag tycker det är kul när han väl är med.
Ja,
han gör ju ganska mycket indie nu för tiden, Joe McGregor, så.
Han gör det kanske.
Även om det nu snackas om eventuellt han ska göra Obi-Wan Kenobi igen. Så kanske han ska vara med i Trainspotting också, så.
Ja, uppföljaren här.
Mm. Det känns lite sådär, med tanke på åldern. Sen har vi Underworld. Jag har ju... Det gillar ju du, Henrik. Jag har ju fört dig kommentera. Vi har haft några intressanta diskussioner om vad du tycker om den här Underworld-franchisen som, som jag förstår har ett kultfölje i alla fall.
Jag kan inte, egentligen kan jag inte bry mig mindre än vad jag gör liksom om Underworld-filmerna. De är bara, det är liksom, det är från den är från en tid när Blade-filmerna var populära liksom,
och det är lite det där
Blade och Riddick.
Alltså liksom. Jag skulle säga 95 till 2003-2004 var ju den här perioden när den typen av filmer var väldigt populära. Den här väldigt stiliserade, lite mycket så här läder, mycket läder och mörkt, och kvinnor i strama, väldigt strama kläder.
Ja, men precis. Och jag bryr mig inte liksom. Det,
nej. Alltså, jag känner ju inte till handlingen eller någonting. Och,
nej, tror jag inte ens de som...
Och det som är intressant är ju casten de har fått i de där filmerna. Jag menar, de har ju haft Bill Nighy, jag har väl varit med i de flesta, va?
Ja, det har han väl.
Michael Sheen har de väl haft också.
Ja, men alltså de ställer ju upp på sån skit, jag vet inte.
Jo, Bill Nighy, han har ju direkt bara, det låter kul, det gör jag. Ungefär som Charles Dance, som är en väldigt bra skådis också, men han ställer ju upp i Dracula Untold, så...
Ja, men alltså de...
Det är skönt, alltså brittiska skådespel, de har sådana här självsans, och de gör sköna projekt om de inte har någonting annat för sig.
Nej, men precis, de dyker upp lite sådär, så... Ja, han ska ju vara med i den här.
Vem? Charles Dance?
I femman här.
Charles Dance?
Ja, nya Underworld, så.
Men det var väl därför jag kom att tänka på honom också. För det kändes, antingen så var det att jag kände att han passade in där bara efter Dracula och sånt där.
Det är en annan regissör nu i alla fall. Anna Forrester, vilket jag inte känner till, tror jag.
Men det är en kvinnlig regissör i alla fall då. Eller?
Ja,
du sa Anna. Ja.
Anna Forrester. TV innan. Så, och cinematografi, kamera, lite sådär på annat. Tekniker kan man väl säga, sedan tidigare.
Vi har ju en som jag vet du snackar om att du vill gärna se en uppföljare på.
Jack Reacher, ja.
Alltså den var väldigt... Jag gillade råheten i Jack Reacher.
Ja,
den var väldigt mycket sådär att nu vi liksom gloves off, nu kör vi väldigt rå. Lite i samma veva som alltså Taken, men lite sådär väldigt mycket ändå som underhållande.
Ja, men det är som Taken och Bourne på samma gång
ungefär. Verkligen ett hårt jävla slag i magen ungefär sådär.
Och Tom Cruise är så jävla bra actionstjärna, särskilt i Jack Reacher. Det är liksom
trots att folk tyckte att han var för kort för att spela Jack Reacher.
Ja, fuck off.
Alltså
come on.
Alltså jag får med Lee Child heter väl författaren till de här böckerna.
Ja,
tror jag. Han uttalade sig så, ja, även om han har beskrivit Jack Reacher som över 2 meter i böckerna, så säger han att det är inte en stor grej i böckerna att han är just den storleken. Nej. För som sagt, det är inte storleken som räknas om man är en övertygande actionhjälte och det. Och det är ju nästan det som är ännu mer just imponerande, just att underskatta inte bara för att han är kort och det, han kan verkligen spöa skiten ur det.
Han var Lee Child var lite mer diplomatiska än vad Jan Geo var då, när de skulle kasta Stellan Skarsgård som Hamilton. Kallade honom sillmjölken. Men han är för Carl Hamilton ska vara såhär biffig och sådär. Det är lite samma parallell ungefär, även om Jan Geo ändrade sig och sa att det är ju det en bra skådis gör, eftersom framställa sig, i det här fallet Stellan Skarsgård och Hamilton, som större och mer hotfull än vad han egentligen ser ut. Så, så det är ju samma här lite med Jack Reacher i sådana fall, om nu folk tycker att Tom Cruise är för kort för att spela honom.
Men det var ju främst fans av böckerna då.
Ja.
Och de flesta som går och ser filmen har inte läst en sida eller ens mening från böckerna.
Nej, jag skulle tro det. Så...
Ja, men det var kul att det var, för det var osäkert om det skulle bli en uppföljare för en. Det är ju inte hur bra en film gör som hur bra en film är som avgör huruvida den får en uppföljare. Det är, tyvärr hur bra återinvesteringen, alltså hur bra den gör sig i i box office som,
yes.
Som gör om det blir en uppföljare. Därför blir det nog inte, kommer att förvänta innan vi får se en ny Dread-film.
Ja, det lär nog dröja.
Ja, sen tror jag vi hoppar några av de här filmen. Jumanji är ju inget sådär okej.
Ja, remake, whatever.
Ja, Silence med Martin Scorsese alltså.
Ja, just det. Mm. Det var tillbaka till lite den här vad heter den? Jesus sista Kristus sista frestelse, Martin Scorsese.
Ja, just det, den här var det inte Silence som var jesuitfilmen eller något, va?
Ja, precis. Mm. Det är lite åt det här hållet i alla fall, lite så här historisk epic Martin Scorsese. Så. Mm.
Jag vet inte om det är några fler filmer du direkt.
Nej, vi hade lite blandat här som vi gick igenom innan. Vi har ny Turtles, vilket känns alldeles för tidigt kan jag tycka. Sen har vi ju
Jag vill nämna The Free State of Jones, kan vara en sån här skönt, skön period piece med Matthew McConaughey då. Ja. Som under amerikanska inbördeskriget då i sydstaterna, jag kommer inte ihåg exakt vart någonstans det här är, då de vägrar då att strida för sydstaterna, tror jag.
Okay.
Som jag uppfattat det rätt, och utropa sin egen stat där.
Mm.
Och det, som sagt, trailern tyckte det kan nog vara skön. Ja. Film Free State of Jones. Så.
Jag har inte sett trailern, bara sett lite bilder från den när du säger. För tiden sa mig inget nu först. Men
nej, just, men det gjorde inte heller. Det var någon en annan sida som hade sagt den här trailern, så tänkte jag. Kan vara intressant, alltså det verkar lite så här skön. Everybody Wants Some är ju Richard Linklater är tillbaka.
Ja, just det.
Med en, tror jag var 80-90-tals grej. Det är lite det han gör för det mesta.
Ja, precis.
Han diggar den där perioden.
Han är ju därifrån så, ja. The Witch på premiär, den har jag ju hört mycket gott om.
Ja, Robert Eggers skräck som ska vara riktigt obehaglig.
Jag hoppas det i alla fall så.
The Nice Guys, jag diggar trailern till den. Med Russell Crowe och Ryan Gosling. Men som sagt, den kan ju gå hur som. Jag diggar den ändå så.
70-tals grej
sådär. Lite av den. Jo, ja, men den kan nog vara underhållande, tror jag.
Ni gjorde av Shane Black med den sista scouten med Bruce Willis som är en
och Kiss Bang Bang.
Den har jag dock inte sett, men jag gillar den sista scouten för att den är så jävla 80-talig som det bara kan bli. 80-tals R-rated grej. Så ja, det kan ju vara en rätt intressant film.
Sen har vi ju Coen-bröderna. Alltså de var ju aktiva. Ja, alltså den ser jag verkligen fram emot.
Det är på tiden att få en riktig så här episk Coen-skruvad film.
Det handlar då om studio på, är det 50-talet? Va?
Ja, det var det, va? 40-50-talet.
Där då är en av deras stora stjärnor blir kidnappad. och de ringer in fixare då. Ja. För att lösa det här. Och en otrolig, alltså, de har ju samlat ihop så de brukar ju få ihop en bra cast, men det här är ju verkligen nog förmodligen den största cast de har jobbat med.
Ja, exakt.
I förhållande till det är liksom Josh Brolin,
Channing Tatum igen,
Scarlett Johansson, George Clooney får ju inte glömma, som då är den här stjärnan. Dolph Lundgren, just det. Och han skulle spela typ en pastisch på de roller han själv spelade, för vad jag förstår.
Ja, det blir kul.
Så
sen har vi väl de vanliga då.
Frances McDormand.
Ja, Tilda Swinton. Det lär väl dyka upp ännu fler i lite så här cameo-roller, kan jag tänka mig.
Den verkar behålla den här Coen-bröderna trademark-humorn skruvade.
Precis.
Jag tänker bara på den där, han
från trailern, nu är det ingen spoiler, vi har inte sett filmen, när han sitter där i rummet och han är förvirrad, George Clooney, och de frågar, ja. Du vill nog säkert veta vad som föregår, va? Eller du är säkert förvirrad över situationen. Ja, de har
just... Trademark George Clooney skådespelare.
Nej, men det, jag har svårt att se att, att den kommer att vara en dud.
Ja, nej, det tror inte jag heller. Det kommer nog vara en av höjdpunkterna, kan jag tänka mig.
Sen har vi 999, John Hillcoat är tillbaka. Många kallar det för en Sicario, en ny Sicario-typ av film.
Jaha, ja.
Svårt att nämna så mycket mer. Jag har bara sett trailer en gång. Jag var tvungen att bara kolla upp lite snabbt här.
Han har ett gediget CV, så jag kan tänka mig att se den.
Men som sagt, jag gillar casting. Jag vet att skådespelare inte är allting, men jag menar ändå så, när de har sådana som kan göra bra. Och det här ska ju vara en hård thriller, crime-drama, ja. Så det skulle vara en heist, heist-film helt enkelt.
Ja, just det.
Heist-film, men inte ens heist-film som i komedi, lite mer som tung heist-film. Som det står på IMDb just att ett gäng kriminella och korrupta poliser som ska planera ett mord på en polis för att kunna göra den en av deras största heist och stöten.
Ja, just det.
Någonsin. Så jo, alltså jag.
Det lär nog bli kul.
Det är kul att se Norman Reedus göra någonting förutom The Walking Dead och Boondock Saints.
Ja, det är absolut.
För jag menar, Norman Reedus tror jag är en bra fit för den här genren, en naturlig bra fit.
Ja, absolut.
Så det är kul. Ja. Aaron Paul får dyka upp i lite filmer nu.
Ja.
Känns som att han, jag vet att han har varit med i en massa filmer, men det är ändå som ett lite tyst sen Breaking Bad, tycker jag.
Ja, Need for Speed.
Ja, men kom igen. Kom igen, du kan bättre.
Come on. Ja.
Nej, men det finns ju såklart fler filmer. Många, vi har ju valt att fokusera på både kanske mer de här stora filmerna, just för de här mindre filmerna. Det sprids helt enkelt inte lika mycket, så det är svårt att få kännedom om dem. Vi snackade om The Girl on the Train, som baserade på Paula Hawkins väldigt populära thriller. Det var ju, jag ser den konstant på de här bestsäljarlistorna.
Ja, precis.
Och visst, det var ju till och med som både jag och även du trodde här. Alltså jag trodde också det först, att det här var Gillian Flynn, för det fick direkt de vibbarna. När man ser omslaget och hör om det, tänker jag, det låter som Gillian Flynn-bok.
Ja,
men det är det inte. Och sen blandar man ihop den här, eftersom de jobbar med Strangers on a Train också, där Gillian Flynn och David Fincher jobbar.
Ja, just det, ja. Det blir tätt in på varandra sen, kanske.
Nej, jag tror inte Strangers on a Train är inte i år.
Nej, så. Men okay. En Fincher-aktig thriller om året, så.
Ja, vi har ju också Green Room med Patrick Stewart som nazist.
Ja, just det.
Smala film som ledare för ett gäng nazister.
Ja.
Jag, direkt när jag hör den liksom premissen, tänker jag bara, okej, okay. Jag är intresserad bara för
det vill man ju se.
Men vi har bara sett bilden när han står där liksom framför sina boys, som man bara, Patrick Stewart spelar den här verkligen stenhårda skinheaden.
Ja, eller
hur? Passar han ju perfekt i hur man är skallig.
Ja, men bara det. Hans allmänna pondus liksom.
Ja, men det är alltid kul, tycker jag, att se skådespelare göra någonting annorlunda. För det är ju ingen typ av roll han vanligtvis gör.
Nej, exakt.
Så ja, sen vet jag inte om det är så många filmer till att snacka om. The Great Wall är ju en typ kinesisk film med Matt Damon i huvudrollen.
Ja, just det. Den lät skum.
Ja, skum. Men det var Yu Chang-imo, tror jag, va, som regisserade.
Ja, just det.
Så det är ju en av de stora kinesiska regissörerna, förmodligen den största.
Mm. Amerikansk-kinesisk.
Mm.
Ja.
Ja, jag vet inte om du har någon film du vill...
Nej, nu blev ju världen överraskad lite sådär för en stund sen, eller vad man ska säga, med 10 Cloverfield Lane trailern.
Ja, Cloverfield, den skulle hamna under så här ovänt sena uppföljare.
Mm.
För den hade ju en annan titel. Jag kommer inte ihåg vad titeln var.
Nej.
För det, 10 Cloverfield Lane är ju, vad var det de sa, det är en de är blodsbröder. Alltså 10 Cloverfield Lane och Cloverfield. Det skulle inte vara en slags direkt uppföljare, utan kanske mer som i samma anda, men typ ändå så samma universum. Eller
ja.
Det har varit väldigt vagt. Alltså jag kollar och har inte sett trailern. Så,
nej, jag vet inte, jag såg trailern igår faktiskt. Och det var väldigt det såg väldigt spännande ut, kan jag säga. Jag vet inte. Och å ena sidan var det liksom John Goodman som verkar vara någon slags så här psykopatisk familjefar som håller sin familj i någon så här terrorgrepp. Och sen helt plötsligt gick det över till så här dunkande jordbävning, så här den här Jurassic Park trampande fötter grejen liksom. Så jag blev väldigt, alltså ja, det var en bra trailer. Och jag menar, den har John Goodman. John Goodman är ju en borde de ju i Hollywood och USA se som en nationalskatt, tycker jag. Så.
Jo, men jag håller med om att han är underhållande, han är med. Alltså bland annat, alla känner ju till The Big Lebowski. Så.
Ja, precis.
Och han var ju också grym i Argo. Alltså.
Ja, men lätt. Han är alltid grym liksom.
Och det är lite synd, han har alltid blivit ju, det känns man blir väldigt lätt förbisedd.
Ja, eller hur? Jag vet, han är ju inte med så där jättemycket så.
Visst, han är ju mest en biro, eller i princip en birollskådis, men
han brukar ju hamna där. Men ja.
Jag menar, han gör ju i alla fall minnesvärda.
Absolut.
Så definitivt.
Sen har vi en aktuell grej till, och att Alan Rickman gick bort väldigt nyligen nu.
Ja, bara dagar efter vi möttes av David Bowie. Och de är nästintill jämngamla.
Precis. Och båda dog i cancer.
Ja.
Vilket är väldigt tragiskt, så förstås. Båda har ju satt avtryck i filmvärlden. Väldigt stora avtryck. Även om David Bowie tänker man ju i första hand på som musiker, medan Alan Rickman är mer renodlad skådis.
Men han har också en bakgrund i musik.
Det har han garanterat.
Han har ju faktiskt sjungit för man hade ett band, och han har varit med och sjungit i en del andra band också.
Så här punkband säkert.
Nej, men det var någon sån där han gör typ en Björn Ranelid liknande i någon video jag såg som någon delade.
Så jävla kul.
Han pratar i typ sin, du vet, Snape, mest Snape som jag förstår det, är tätt på hans normala röst, mer bara mer
jo,
poetiskt.
Jo, det är ju rätt likt då. Vilken är din favoritroll med Alan Rickman, måste jag ju fråga då, känner jag. Vad minns du honom som?
Alltså det är oundvikligt. Alltså det är oundvikligt för, som sagt, min och vår generation. Jag vet ju vad du kommer svara förmodligen. Men för min del så är det ändå så Harry Potter. Även om det är, jag vet, det är sån här typiskt Harry Potter. Men också Sheriffen av Nottingham.
Det är ett nice.
Alltså det är lätt att glömma att han gjorde den rollen, eftersom han har gjort så mycket annat.
Ja.
Men definitivt, alltså den jag väl, när jag tänker på det, jag tänker, jo fan, han var ju väldigt ikonisk som den.
Ja.
Men när man väl tänker på Sheriffen av Nottingham, så är det Alan Rickmans version.
Ja, det är det.
Som de flesta tänker på.
Ja, absolut.
Och om man vill ha en bild av hur han är, så är ju Alan Rickman sen som kommer närmast.
Precis.
Det är många som har gjort den rollen, så.
Ja, verkligen. De flesta skulle väl säkert gå tillbaka, ända tillbaka till Errol Flynn, Robin Hood-filmerna så där. Det var Errol Flynn, va? Ja, ja, måste det vara. Men ja, definitivt. För oss är det ju garanterat Alan Rickman liksom. Mm. Man kommer ihåg, vem kommer ihåg från Ridley Scotts Robin Hood liksom.
Vem spelar det? Alltså, jag ska kolla det nu här. Vi kan prata vidare så länge här.
Jag säger ju definitivt Die Hard.
Ja, det var ju den som jag gissade.
Men sen alltså Kevin Smiths Dogma är han ju grym i. Han gör ju väldigt mycket av den filmen, kan jag tycka. Som Metatron, Guds röst. Vilket är kul.
Han hette Matthew McFadden.
Jaha, han. Okej. Han är ju ganska B jämfört med Alan Rickman.
Ja, definitivt. Det var tvungen att kolla vad han hade gjort. Så tänkte jag, okej, han.
Ja.
Har han ju ändå så Ridley Scott. Hade ju Max von Sydow som Sir Walter Locksley.
Just det. Ännu en sån här bortkastad Max von Sydow cameo säkert.
Ja, du tänker du på Force Awakens nu eller?
Ja, till exempel.
Vad fan? Vad fan, det har Max von Sydow. Visst, han kanske inte pallade att vara med mer, men...
Nej, ja, man vet ju inte. Det kanske dyker upp senare. Vem vet?
Oscar Isaac var också med i Ridley Scotts. Han var Prince John.
Jaha, ja. Ja, ah, okej. Okay. Kanske lite mer jag kommer i den filmen. Man inte ett dugg minns.
Men du gillar ju inte riktigt... Du är inte så vill med Russell Crowe. Från den filmen. Och inte den erans Ridley Scott nu som förhoppningsvis är över.
Mm.
Han blev lite gaggig i Ridley Scott.
Ja, det kan...
Även om The Martian var en återkomst till form.
Det var det ju. Det var det.
Även om det kanske bara var en fluga. Nästa film är vi tillbaka där igen. Och nästa film är väl antingen nästa Alien-film eller Blade Runner 2. Ja, fast han är producent på Blade Runner 2.
Ja.
Så att säga, har vi också låtit Denis Villeneuve göra vad han vill göra med Blade Runner 2.
Ja, det vore ju kanske det bästa.
Och sen sätter vi Roger Deakins på Blade Runner 2, så tror jag är nöjd.
Ja, men då har vi ju perfekta formulan. Så ja, vi minns Alan Rickman som...
Ja, som vi började prata om.
Ja, som både sheriffen av Nottingham, Hans Gruber och professor Snape. Och så Metatron, tycker jag.
Det tycker
du. Framför alla andra av hans riktigt bra roller som han gjort också.
Det är trist, helt enkelt.
Det är trist.
Som är likväl med fan med David Bowie, så hade jag ingen aning om att han ens var sjuk.
Nej, eller hur?
Så då kommer det ännu mer som en överraskning. Vissa folk visste ju om det. Men båda fan att de kanske var lite dåliga, men jag följer inte så mycket om vad som händer i deras privatliv, så...
Nej.
Så då kommer ju ofta, de kommer ju ofta de här som överraskningar.
Ja, och nu är vi ju lite kanske en sån era där många ikoniska, riktigt ikoniska trillar av pinn, tyvärr.
En efter en.
Så vi kan nog räkna med fler under året. Det blir en lång memorial nästa Oscarsgala efter den som kommer nu. Alltså, det lär ju bli en lång den här med.
Ja, för de lägger ju till de här. David Bowie kommer ju definitivt vara med på In Memoriam. Eller Alan Rickman såklart också.
Så,
men.
Ja. Så är det. Så har i alla fall underhållningsåret 2016 börjat med att alla dör. Så det kan ju bara bli bättre.
Bara bli bättre härifrån. Nej, det är en av livets tragiska
baksidor,
ja. Men förhoppningsvis så kommer vi få se nya stjärnor.
Absolut.
Nya ikoner som kommer bli legendarer i sinom tid. Vi har ju redan ett par som är på god väg att vara dit, men de har på tok för korta karriärer för att man ska kunna säga det, för det kan ju hända mycket.
Ja.
Så, ja. Definitivt. Vi... säga tack för den här gången och tacka för att ni har lyssnat på Munvärdets specialavsnitt nummer 11 då, i ordningen, i den nya ordningen som vi har, som är om filmåret 2016. Häng kvar för vår nästa avsnitt som kommer att handla om spelåret 2016, då vi även har Henrik och mig har gäst, plus då Johan Vendin, som en del kanske känner igen från tidigare. Men på återseende.